Det finns många procedurer och verktyg i CRA tycker jag. Men när ska man använda de olika procedurerna och verktygen? Ja, det ska vi prata om i dagens avsnitt av CRA-podden. Hjärtligt välkommen! Välkommen till CRA-podden. Du vet att den här podden vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare och speciellt bättre missbruksbehandlare i CRA, Accra och Kraft. Jag heter Lena Olsson Lallor och din värd. Legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i KBT och rektor för grundläggande psykoterapiutbildningen i Luleå. Det här är avsnitt 44 som idag kommer att handla om när man ska göra vilka verktyg och procedurer under själva behandlingen. När plockar man upp de här? Det finns ju ganska många att välja mellan. Och det som är fördelen med CRA och Accra är ju att det finns en ram, men ganska flexibelt i ramen. Men det är också det som kan göra det svårare i den här manualen för att det är just flexibelt. Du kan gå till vår poddblogg för att få en sammanfattning av podden där du också kan se alla andra avsnitt av just CRA-podden. Där kan du också ladda hem vårt gratismaterial som är till för dig som är nybörjare i Accra. Då finns det en som heter 3 tips i arbetet med ungdomar i missbruk. Finns det riskfaktorer så finns det skyddsfaktorer. Och om du är nybörjare i CRA så finns det dina första 13 steg i CRA som du kan gå och ladda hem på www.bliambattrebehandlare.se/CRA44. CRA-podden är sponsrad av Bli en bättre behandlare och webbutbildningarna Behandla vuxna med CRA, 7 steg till en bättre missbruksbehandlare och Behandla ungdomar med Accra, 7 steg till en bättre missbruksbehandlare. Det är den webbutbildning som Bli en bättre behandlare har att erbjuda. Den finns tillgänglig. Gå till bliambattrebehandlare.se/44 om du vill läsa mer. Kom ihåg att utbildningen är webbaserad, men vi har givetvis vårt eget behandlarsällskap och även möt din lärare live. Och nu tillbaka till vilken procedur och verktyg i CRA och Accra ska jag använda när i behandlingen. Mycket nöje! Ja, vi vet ju att i Accra-manualen så finns det 19 plus procedurer och jag brukar alltid lägga till en som heter vidmakthållare. Jag tycker inte man kan göra en behandling utan det. Och när vi tittar på CRA-materialet så finns det givetvis fler verktyg att använda. Så det här är de verktyg som man använder mest. Sen kommer det in andra allmänna psykoterapeutiska metoder och verktyg som man kan lägga till. För att se hur man ska använda manualen troget så finns det ett tidigare avsnitt som jag kan länka till i poddbloggen om du är nyfiken. Så att du vet att du gör faktiskt Accra och CRA. Det finns vissa procedurer och verktyg som är övergripande som du använder hela tiden under behandlingens gång. Förutom allmänna färdigheter som samtalsmetodik och sådant. Det handlar om hemuppgifter, systematisk uppmuntran, alkohol- och drogtestning. Så de är övergripande och de har du med dig hela tiden. Om du gör alkohol- och drogtestning, UP och så. Ja, men det är lite beroende på var du arbetar. Men hemuppgifter och systematiskt uppmuntran finns alltid med genom allting som du gör. Hemuppgifter är ju för att vi är bara kanske 1-2 timmar i behandling. Och sen så har du resten av tiden hemma i vardagen, din klient. Så det är klart att de behöver träna där hemma och fundera, reflektera och öva sig. Systematiskt uppmuntran är ju det här att man gör det som är väldigt komplext till lätt. Eller att man bygger en stege för att ta sig till målet. Och man måste ta varje trappsteg för att det ska bli så lyckat som möjligt. Sen kommer ju då de här första 4 samtalen som är väldigt lika i Accra och CRA. Så första samtalet är ju alltid första samtalet och där börjar ju alliansskapandet i alla behandlingar. Och hur du gör det, ja men det finns 1000 olika variationer, men ett sätt är ju att lyssna. Du kommer ju att berätta rationalen, det är en procedur. Du kommer att visa vilka förväntningar du har, du kommer att lyssna efter vilka förväntningar som klienten har. Så det är nog den som vi börjar med allra först. Lyssna, översikt av CRA och ACRA och också att skapa allians. Syftet är ju trots allt att vilja komma tillbaka. Om det är nödvändigt här så går du in på triggers, sug och drogfrihetsprövning. Beroende på om de är i motstånd eller inte, eller på frivillig basis och så. Här kan också medicineringen komma väl till pass. Följsamhet till den och om de behöver något stöd i att ta sin medicin. Både för psykisk men också somatisk hälsa och ohälsa. Så då har vi tittat på en procedur i ACRA-manualen men jättemånga verktyg som ingår bland annat i den här första översikten. Det du också ska hinna då på de här första fyra samtalen som är av största vikt, det är de funktionella analyserna. Och då har vi funktionell analys för problembeteendet. Vi har en funktionell analys för det alternativa konkurrerande beteendet, det vi ska göra istället. Och så har vi en funktionell analys för att öka aktiviteterna, ökad positiva aktiviteter. Under de här fyra samtalen vill vi också hinna med tillfredsskalan och behandlingsmålen. Och det är det som brukar kallas då för behandlingsplan. Om ni går tillbaka till tidigare avsnitt så vet vi att ungdomar ibland och även vuxna kan vilja börja med tillfredsskalan. Att man börjar i ett neutralt läge ifall det finns lite motstånd eller att de inte är där på frivillig basis. Det låter som att det är ganska många bitar som ska in de här första fyra samtalen, men du behöver inte känna dig stressad för det finns väldigt tydligt hur du kan använda det här. Så första samtalet, ja men då är det rationalen, översikt av CRA, förväntningar. Man lyssnar in och får dem tillbaka till andra gången. Finns det möjlighet och de inte är i motstånd, ja men ta då upp triggers och se hur de vill förhandla, om de vill ha en timeout eller drogfrihetsprövning. Du kan också titta på medicineringen där och om det finns någon sugregistrering som man kan tänkas börja med redan första gången. Sen är det bara att börja på funktionella analyserna av alla de sorter och få in en behandlingsplan, det vill säga tillfredsskalan och målen. Och det hinner vi på fyra samtal. Kom ihåg att allting inte behöver vara pedantiskt, då kommer du aldrig vidare, utan gör det så gott det går och sen går du vidare. Du kan alltid komma tillbaka och revidera. Vi vet också att behandlingsplanen, alltså tillfredsskalan och målen, det är ju någonting som följer med hela behandlingsförloppet, hela serien av samtal som man reviderar och ändrar. För vi klättrar ju upp för stegen där för målen hela tiden. Så när jag kommer på tredje, då måste jag kliva upp på fjärde. Så den revideras hela tiden. Får du ny information och märker att det var någonting som saknades i funktionella analysen för problembeteendet till exempel, att du missar en kortsiktig konsekvens, ja, men då går du tillbaka och ändrar det och ser om det har påverkat behandlingsarbetet. Och så korrigerar du och reviderar. Så de här sakerna behöver du ha med i de första samtalen för att det ska bli riktigt snurr på behandlingsarbetet. Jag kan ge ett exempel här, som vi har en Liam som kommer och han är inte där på frivillig basis. Ja, men då börjar vi på tillfredsskalan i ett lite mer neutralt område som inte handlar om problemet överhuvudtaget, utan vi tittar på resten av livet så att vi inte går in i getingboet direkt. Lisa däremot, hon har inga problem med att titta på problemet, för hon vet och har fått de här negativa konsekvenserna av att dricka och droga. Så hon tittar gärna på det och vill förstå varför hon gör som hon gör, eftersom hon tycker det är så märkligt att hon fortsätter fast hon inte vill. Däremot Liam, han hade inte börjat få de här negativa konsekvenserna av sitt missbruk. Han är fortfarande i så kallad fas 1 av sitt missbruk, där det fortfarande är mer positivt. Men kom ihåg att de här procedurerna och verktygen som finns i de första fyra samtalen, de väljer du beroende på vem du har framför dig och hur du tror att du själv och din klient kommer bäst fram. Men som en riktlinje ska de vara gjorda ungefär där kring. Och det förstår vi ju att det kan ta 6 samtal ibland eller 2. Så att det beror på vem du har framför dig. Men som en liten riktlinje. Sen kommer det andra verktyg och procedurer som du behöver jobba parallellt med under de här 4 första träffarna. Och det är ju träffarna med vårdnadshavarna. Där de får träna sig i tekniker för ett bra föräldraskap. Och de får också träna sig i kommunikationsfärdigheter och problemlösningsfärdigheter. Så det lägger man upp parallellt så att du kommer köra dubbelt, men inte med ungdomen just, men en serie med ungdomen och en serie med vårdnadshavarna. Och de gemensamma träffarna kommer ju då efter det här. Du måste ju ha tränat ungdomen också i kommunikationsfärdigheter och problemlösningsfärdigheter innan ni kan ha de gemensamma familjesamtalen. Så de är på samma nivå av kunskapsträning inom behandlingen. Övriga färdigheter och procedurer och verktyg i ACRA och CRA, ja, men de kommer utifrån de här första samtalen som du har gjort, alltså behandlingsplanen och funktionella analyserna. Vad har du fått fram? Vilka steg ska de ta? Hur kommer bekymret upp? Och hur och vad kan man göra som alternativt? Hur kan vi snabbt öka positiva aktiviteter? Beroende på det och vilket stöd de behöver träna sig, kanske finns en färdighetsbrist eller finns det tilltro till förändring som brister, ja, men då väljer du den färdighetsträning som är aktuell för just den personen. Och för att se alla delar och procedurer, ja, men gå då till det tidigare avsnittet där jag har pratat om vilka procedurer som finns och vad de innehåller. Så om vi har haft de första fyra samtalen med Liam, han har velat börja i tillfredsskalan för att han är lite motstånd, därför att du valt att börja i tillfredsskalan i ett mer neutralt område. Då ser du där att vad gäller skola så vill han gärna kunna prata med sin lärare utan att bli förbannad, för att han vill klara sin utbildning och klara de här proven. Och för att han ska kunna göra det så drar du fram direkt ur rockärmen färdighetsträning för kommunikation. Och också ilskehantering, alltså att hantera och reglera svåra känslor. Och det kan du börja med så fort du vet det här utifrån tillfredsskalan, vad han vill arbeta med. Det kan vara session 2 till och med. Att okej, det här är viktigt för dig, då börjar vi där. Vi kommer att göra funktionell analys session 3, men nu kan vi göra det här. Och då kan vi titta direkt på lite kommunikationsmodeller och hur man kan reglera sina känslor. Om vi tar Lisa då, hon vill gärna söka jobb men vet inte riktigt hur hon ska göra det. Och då kan man plocka fram ur rockärmen söka jobbfärdigheten. Men för att kunna göra det så behöver hon också kunna problemlösa hur hon ska kunna få in både skola och arbete på den tid som hon har. Och för att göra det så kanske hon också behöver tränas på att tacka nej till sina vänner. Så kan det se ut. Första samtalet givetvis en översikt. Där kan man ta in triggers, medicinering. Har du UP och ska göra sånt, om de inte är motstånd, gör det då. Också i de första fyra samtalen använder du funktionella analyser och behandlingsplanen, alltså tillfredsskalan och behandlingsmålen. Och utifrån det som jag gav exempel på så kan du hjälpa Lian med kommunikationsfärdighet och också ilskehantering och hantera svåra känslor. Och vad gäller Lisa så kan du hjälpa henne att söka jobb och träna på det. Men också problemlösa hur hon ska få det att funka med både skola och arbete. Och också hon ska kunna tacka nej då till vänner när de ringer och vill få ut henne på fest. Glöm inte att du alltid använder hemuppgifter under den här tiden. Det börjar med redan första samtalet för att träna in dem och lära dem det här beteendet att vi alltid använder hemuppgifter. Systematiskt uppmuntran. Skicka aldrig hem någon för att testa om det lyckas. Absolut att vi kan göra experiment. Men om de aldrig har lyckats förut med det så är det ju lite onödigt att skicka hem dem igen utan verktyg. Utan i så fall tränar de i några nya verktyg så att de får se om det funkar eller inte. Observation är en annan sak. Men just det här att vi vill att de ska lyckas i systematisk uppmuntran steg för steg. Glöm inte vidmakthållande planen. Och när jag säger det är det att knyta upp påsen och hjälpa klienten att bibehålla de framsteg som de har gjort och fortsätta och generalisera dem till ytterligare områden i sitt liv. Så för Liam skulle det bli att okej, nu har du pratat med matteläraren. Skulle du kunna tänka dig att prata med andra lärare också och få hjälp i att komma vidare i plugget? Och för Lisa skulle du kunna tänka svara, nu när du har sökt det här jobbet och löser problemen hur du ska få ihop skola och arbete, skulle du också kunna tänka dig att lösa det här problemet när du ställs inför att se om du ska jobba sena kvällar eller hellre ta en helgdag? Ja, det var allt för den här gången. Jag hoppas att du får med dig några guldkorn om vilka procedurer och verktyg du kan göra när och hur det kan se ut. Gå in på vår poddblogg för en sammanfattning och se länkarna till de här andra avsnitten. Eller se bara en hel lista av alla avsnitt. www.bliambattrebehandlare.se/CRA44. Där kan du också ladda hem gratis materialen. Akra för nybörjare. 3 tips i arbetet med ungdomar som hamnar i missbruk. Finns det riskfaktorer? Finns det skyddsfaktorer? Och också för dig som är nybörjare i CRA. Där kan du ta dina 13 första steg i CRA. Bli en bättre behandlare.se/CRA44. Eller googla på bli en bättre behandlare. Där kan du också prenumerera på vårt nyhetsbrev. Nästa gång kommer vi att prata om vilka procedurer och verktyg du ska göra för att det ska faktiskt räknas som en behandling och inte bara personlig utveckling. Jag, Tekke Miggeland och teamet på Bli en bättre behandlare hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge!